Ta tjuven, Ingela.
Ja, där är den. Där är den. Nu tar jag den.
Hörde du? Det var tomattjuven som gick. Varför ska man göra det?
Jo, det blir så himla buskigt och då blir det mindre frukter och mindre ljus på tomaterna och så. Så att det blir ju mer kraft till det man vill ha.
För tomattjuvar, det är alltså de små skotten som kommer i bladväck.
Exakt.
Och på sådana tomater som inte är busktomater, där ska de helst bort. Allihopa, ja. Eller?
Ja, enligt skolan så ska man det. Och sen så kan man ju faktiskt rota de här väldigt lätt. Tjuvarna.
Använda sig av tjuvar.
Då får,
det
man, då får man en ny planta.
Och, kallar jag kriminalvård.
Ja, just det. Får man en lång höst och har växthus så kan man ju få tomater sent då. Så.
Tomater ska det handla om i Odla med P1 den här dagen. Det har ju varit som medelhavsklimat i Sverige den här sommaren. Och Peter Englander, trädgårdsdesignern med medelhavskänsla, han ska också ge lite goda råd om hur man skapar det klimatet i sin trädgård. Och så ska Maj-Lis Pettersson förstås svara på ett par av veckans lyssnarfrågor. Men först alltså tomater, eller kärleksäpplen, eller vargpersikor, eller något annat av alla fantasifulla namn som de har fått genom århundradena sedan de kom ifrån Sydamerika från början, från nuvarande Peru. Och sen odlats länge i nuvarande Mexiko. Och själva ordet tomat kommer faktiskt från aztekernas ord för den här fina lilla frukten. Eller rödsaken. Jag står vid ett av Ingela Jagnes uthus här utanför Östersund. Där tomaterna växer i svarta hinkar mot den här timmerväggen. Det är några små plommontomater från Italien.
Ja.
När du jobbade som trädgårdsrådgivare, Ingela, var tomatodling en av de saker folk frågade mest om då?
Visst är det mycket frågor på tomater, det är det. För de är ju lite kinkiga. De är både jätteenkla och lite kinkiga. Det är de ju.
Vad är som kinkigt med dem?
Att man måste tänka lite grann på hur man gödslar. Och det här med att man ska tjuva dem och binda upp dem tycker många är tjorvigt. Det blir väldigt mycket planter överallt.
Men gödslingen, alltså en del säger att man ska sluta gödsla för att det inte ska bli för mycket blad. Och...
Ja, kvävegödslingen ska vara fram till första blomklasen. Då vill de ha lite mera mat. Men sen efteråt så är det bättre att ge dem fosfokalium. Och det finns ju jättebra ekologiska tomatgödsel om man tycker att det är krångligt.
Fosfokalium, det är sånt som går till att bilda frukter.
Ja, precis. Det gör det. Men har man en bra jord från början så räcker oftast det också. Men ser man att det avtar så kan man också få lite kväve. Man får vara lite känslig, det är det här igen. Ljusgröna blad, dålig tillväxt. Men då måste de även ha lite mer kväve. Mm. För det beror ju på vad de står i.
En del tar bort en massa blad.
Ja, när man odlar det kommersiellt, alltså man producerar tomater, då gör man ju så att när den
får... Vad har du tomatplantorna till?
Ja, men jag ska ju bara ha dem till mig själv. Ja. Men jag menar de här stora tomatodlingarna som räknar kilo per kvadratmeter och så. Då är det ju så att när första klasen börjar mogna, då tar man bort bladen under den klasen. För att näringen ska gå till det ovanför, och det finns ju någon sån där 8-10 blad per klase behöver de, och det finns väldigt exakta uträkningar på det.
Tomatvetenskap.
Men en liten näringsgrej får jag säga också. Mm. Och det är ju det som jag lärde mig the hard way. Att bladen krullar sig och de får torra, fula fläckar. Innan potatisbladmögen så tänker man, vad är det här? Magnesium gillar de. Lite mera magnesium faktiskt. Och då finns det någonting som heter bittersalt, epsonsalt. Som också är bra för fotbad. Det finns på hälsokost för
fotbad.
Ja, det kan vara bra att ge dem också i början. Om man har en jord som man inte är 100. Man odlar i krukor eller på bädd.
Då tar man ett fotbad först och så häller man vattnet.
Det kan man göra, ja.
Jenny Claessons tomater har fula blad. Och på Odla med P1s Facebook-sida kan man se hur de gulnar och vissnar. Hon ser inga insekter och funderar på om de kan ha drabbats av spinnkvalster.
Ja, Det är inte det första maten som spinnkvalster väljer. Men är det så här torrt som det har varit nu i luften och kanske inte finns så mycket annat, så kan de drabba tomater också. Det är inte lika vanligt som spinn på gurka. Men man får ta fram luppen då och titta, ser man de där kravla runt och det blir spinntrådar mellan bladen, så är det ju spinn.
Gula blad ska man ta bort i vilket fall som
absolut.
Helst.
Absolut.
Vi har fått en fråga till Odla med P1 från Staffan som undrar om tomatplanter som de sista veckorna har stannat i växten. Kan det bero på att det har varit för varmt för
absolut.
Tomater?
Absolut.
Men de älskar ju värme.
Nej, det är inte till en viss gräns. Men efter en 25-27 grader, då stannar de och flämtar. Och de hänger och det ser ut som de är törstiga, men det är ändå blött. Så att det är viktigt att man luftar, att man skuggar och duschar dem. Och försöker då, och kan man ha en fläkt i växthuset så är det ju jättebra. För de stannar av för mycket värme, absolut.
Duscha även på friland?
Ja, varför inte? Nu denna sommar och vatten får vi ju prata lite försiktigt om. Men...
jag skulle vilja ha dignande klasar som de där tomatproducenterna du pratade om. Men jag får liksom en här och en där. För jag gör för fel.
De är ju självfertila, så de pollinerar sig själv tomater. Men det krävs ändå lite grann pyssel för att det där pollenet ska släppa och hitta pistillen. Nu pratar vi sex här. Ja. Och det är luftfuktigheten och skaka. Särskilt från början så brukar man säga gå och skaka plantorna, ruska på dem så att det släpper. Men också att det är fuktigare. Så duschar man dem, då både ruskar man dem och ger dem. Så det är inte så helt fel att duscha dem ibland. De gillar det.
Tyvärr verkar alla tomater bli lite missfärgade i svart nertill, skriver Ulf. Vad kan det bero på?
Och det har jag sett jättemycket på alla trådar på Facebook i år. Och det är ju pistillröta. Undersidan där pistillerna suttit så blir det svart, som en svart ö som nästan sjunker in lite grann. Och det har med kalcium att göra. Att kalcium, det är någonting som alla växter behöver för att bygga celler och sådär. Och de tar upp det, men det är svårt att flytta i växten. Så det hjälper inte bara att kalka på så att säga, utan återigen så är det vatten som gör det. Och när det är så här varmt då så blir det sämre transport. Annars är det vanligt på den första klasen. För pistillröta och det här med kalcium är också beroende av jämn vädertemperatur. Blir det för kallt på nätten och varmt på dagarna, stora skillnader, då kan kalcium ha svårt att flytta sig också. Men det brukar rätta till sig under sommaren. Men denna sommar så har det nog mera med vatten att göra.
Magnesium och kalcium,
ja,
och kalium och fosfor.
Kemilektioner, det är ju lite så.
Jag har sett någonstans någon slags korsning mellan tomat och potatis. Hur nära släkt är de egentligen?
Kusiner.
Okej, okay. Ja, men då vet jag det.
Ungefär så. Jo, nej, men det har man ju gjort, att man ympar en tomatplanta på en potatisplanta. Jag har aldrig provat. Jag har väl inte riktigt förstått varför heller. Det är mer de här som tycker det är kul att testa. Så roligt tycker inte jag det är. Men visst, varför inte? Då man har lite plats. Potatis i hinken och tomater i luften. Det är ju prova.
Det är lite naturens under i
ja.
Alla fall. Nu, Ingela, ska vi till Maj-Lis Pettersson. För det är dags för henne att svara på veckans lyssnarfrågor via Maria Frini.
Och vi har fått en fråga, Maj-Lis, från Anna Asklund som säger att hon bor i Västra Götaland. Och hon har två mäktiga kastanjer och en allt mindre mäktig ask. Och så har hon lagt till en bild här på en ask som, ja, den ser lite ledsen ut.
Ja, den ser lite ämlig ut,
ja,
brukar jag kalla det. Det är mycket torra grenar, men det är också mycket fint liv i den. Det ser det väldigt mycket nya skott som har skjutit och den börjar att bli grönare och grönare. Den har haft askskottsjuka. Det ser jag på den, för det är det som är orsaken till de här döda delarna. Men askskottsjukan finns inte kvar längre i trädet, utan nu är det de nya fräscha delarna som håller på att utvecklas. Så egentligen så skulle man ju ta bort de här torra delarna som sitter. För det gör ju bara att det ser mer bedrövligt ut än vad det är. Men det är ett ganska stort träd, så att det är ju en omöjlighet. Då måste man ju ha skylift och sånt, och det kostar ju väldigt mycket pengar. Så man får väl acceptera i det här fallet att det faktiskt de här döda grenarna finns kvar. Men jag har en känsla av att om man bara låter det här vara, så kommer det här gröna att ta över och dölja de här döda delarna. Men handlar det om ett yngre träd som man faktiskt når enkelt eller med någon hjälp av steg eller så, ta bort de där döda delarna. Skulle säga att trädet ser fantastiskt fräscht och fint ut. Och vi har sett väldigt lite utav nyinfektioner utav askotsjuka. Och det är ju väldigt märkligt egentligen. För den kom som en pest 2000 och drog över landet. Men de flesta som visade angrepp då och något senare, de har ju kommit med nya fina skott och är jättefina. Det finns något som har dött också visst, och det måste man ju ta bort naturligtvis. Mm. Men ta inte bort det här trädet. Absolut inte. Vänta och se. Jag tror det här kommer att se väldigt fräscht och fint ut bara om några år. Och får vi nya infektioner, ja då kommer ju det att visa sig. För det ser man under säsongen. Då är det skott som vissnar. Det blir inte döda grenar med en gång, utan det börjar ju med att skott vissnar. Och det är ju ett tecken på att det är askotsjuka. Så den finns ju i omgivningar och sådär, va. Men spara askarna så länge det går.
Vi fortsätter med en fråga som handlar om träd. Det är Livia Sunnesson som har ett 11 meter högt körsbärsträd som ser alldeles dött ut. Hur
är det med det här? Det visade sig redan i maj månad. Ja. Fanns inga nya blad på det och så. Och det kan jag inte tro att det har en chans alltså. Det är jättesvårt att avgöra, va. Man tycker man kan kanske ta lite på barken och säga att det är grönt inunder, men det är inte säkert att det orkar ändå. Men vad man då skulle kunna göra, det är ju att man gör en kraftig beskärning, skär in det hela och se om det kan skjuta nya skott. Men det borde man ju ha gjort, tycker jag, lite tidigare, så att det hinner också förbereda sig för vintern, så att det inte blir dålig invintring och det dör på grund av det. Så att om man nu vill vänta och ändå ge det en liten chans, då är det i så fall i vår som man ska göra den beskärningen. Men ja, det är ju inte säkert att det blir så vackert alltså. Mm. Jag tycker nog att man ska ta bort ett sånt träd som redan från maj månad har sett dött ut. Det ska inte stå kvar längre. Nej.
Då tar vi den sista frågan, och den kommer från Eva Charin, och den handlar om en olvonbuske som har blivit angripet och uppätet av en insekt. Kan hon förebygga att det ser bättre ut inför nästa år?
Ja, det här är ju ett ständigt problem med olvon och de som har glatta blad. Skogsolvon, snöbollsbuske, det är främst dem. De kan stå kalätna hela säsongen igenom. Först äter larverna upp bladen, och sen när larven har gått ner och förpuppat sig, så kommer upp en skalbagge och så äter den upp de nya bladen som har kommit fram under tiden. Så att man ska nog vara lite återhållsam och inte skaffa för många snöbollsbuskar eller skogsolvonbuskar. De som har lite mer luna blad, de äter de inte på. Det vill de inte ha. Nej. De här lägger ägg nu i den här tiden, och de lägger äggen upp i toppen på skotten. Så vill man försöka att förebygga det hela, så skär bort toppen. Om det inte är allt för stora buskar, så kan man göra det, va. Och man går miste om blomningen, men å andra sidan så slipper man de här skalbaggarna. Och bor man lite avsides, så kanske man har blivit av med dem på det viset och inte får angrepp i fortsättningen. Man kan pröva.
Ja, man kan pröva. Det får avsluta härifrån Maj-Lis trädgård. Återigen nästa måndag.
Har du någon fråga som du vill ställa till Maj-Lis Pettersson, så skriv till odla@sverigesradio.se eller ett pappersbrev till Odla med P1, Sveriges Radio, box 1552 751 45 i Uppsala. Det här är Odla med P1 från Östersund i Jämtland. Och det är inte bara här i norr man kan vilja odla sånt som egentligen inte är riktigt härdigt där man bor. En zonknäckare vet hur man gör för att få till olika klimatzoner i trädgården. Vi ska hälsa på hos Peter Englander i Simrishamn för att få tips på hur man skapar ett mikroklimat i sin trädgård som får medelhavsväxter att trivas.
Varje trädgård har tre odlingszoner. Man har den man har fått sig tilldelad enligt den här zonkartan. Låt säga två. Men så finns det en sämre plats i trädgården. Du vet det blåsiga hörnet. I nordväst är det säkert. Där har du en trea. Och sen har du upp mot husfasaden, tegelfasaden i lä. Det där snön smälter först på våren och krokusen kommer upp först. Där har du ettan. Det är där du ska gräva ner det där trädet som egentligen inte hör hemma i din trädgård.
Och det är det du har gjort i din trädgård här?
Ja, jag ska plantera ett granatäpple. Jag vet inte vad granatäpplet tycker om det, men det ska jag göra till våren. För det är verkligen i gränslandet för sin härdighet. Och det här gör man i hela landet. Jag vet att det finns folk i zon 8 och kallare som odlar äpplen. Det är ungefär lika svårt att odla ett vanligt äpple där uppe som ett granatäpple här nere. Så att det är en relativitet, va? Ansatsen är ofta densamma.
Här har du en liten atriumgård, en citronlund, är det det?
Ja, jag har ju så vansinnigt mycket citronträd. Jag har ju 14 stycken, så att jag byggde en terrass som då blir citronterrassen. Känner du doften?
Mm. De är ju i olika stadier, de här citronträden. Vissa har ju blommar ju för fullt här, fantastiska vita blommor. Och några har ju, som det ser ut tycker jag, ätmogna citroner.
Ja, den är ju dags att skörda nu, den får jag ta ikväll. Alltså det, ja, visst, jag bor i ett fantastiskt klimat, men jag kan ju glömma att gräva ner en citron. Så det spelar ingen roll om man bor i Haparanda eller Ystad. Den ska in på vintern. Och den egentligen tål den ingen frost alls. Så här nere i Skåne så dröjer det ett tag innan frosten kommer. Längre upp i landet kan det komma mycket, mycket tidigare. Så det måste man ju liksom, man får vara sin egen meteorolog om man odlar citronträd. Ständig tillsyn. Men låt säga i oktober, då ska den räddas undan. Och då så lyfter jag in dem, eller rullar in dem i mitt orangeri. Och så får de vara där på vinterviste fram till maj. Och då rullar jag ut dem igen.
Rosmarin har du här också i olika formationer. Och någon som är uppstammad och några som är mer buskliknande. Mm.
Ja, men det är en favorit. Alltså den är vacker att titta på, den doftar underbart. Men framförallt så äter man ju den hela tiden, året runt. Som du ser här så har jag några i kruka. Den står ju orangeriet på vintern. Men om du tittar där uppe så är det en som är frilandsplanterad. Den är alltså nedgrävd i marken i en upphöjd odlingsbädd. Och det där är viktigt, va? De gillar inte att stå vintervått. Och som bekant så regnar det ju en del i Sverige. Och så kommer frosten och så gnags rötterna sönder. Men i en upphöjd odlingsbädd så rinner vattnet undan och rötterna är torra. Och då tål den mycket mer, minusgrader alltså.
En flytt från Värmland till apotekarens trädgård, en gömd glömd trädgård mitt i Simrishamn, blev starten på Peter Englanders medelhavsäventyr. I hans nuvarande trädgård trängs exotiska växter och träd som robinia och trumpetträd, och en parasollplatan skuggar ute platsen framför orangeriet mitt på dagen.
Nästa generations växter för oss som bor i de absolut mildaste delarna av landet skulle kunna vara olivträd, japansk mispel, korkek, granatäpple. De är i gränslandet, alltså snart, och det kan ju vara alarmerande nog, men att det blir allt varmare, men de kommer om ett tag vara i trädgårdarna lite varstans. Problemet för oss med zonknäckeri här uppe i Norden, det är att förr eller senare kommer det stora bakslaget, ungefär var tionde år, och då smäller det till och blir riktigt kallt, och då är det faktiskt värre att bo i zon 1 där man är så frejdig och planterar allting och är så bortskämd, allt bara växer och har sig, och så kommer det liksom en Örebrovinter, hade vi inte räknat med.
Den flyttar in också, fikonplantan.
Ja, fikonen i kruka här, de kan ju inte stå ute, för att även om jag har, du ser nedanför där, så har jag planterat fikon i marken, två stycken. De klarar ju sig här om man har rätt namnsort, som då är Bornholmsfikon. Men så fort de är kruka så kommer kylan åt på sidan, så att då blir det inte lika härligt, så då får man rulla in dem.
Och här flyttar dina citroner in bland annat då, nu till hösten. Vad har du för tips när det handlar om att knäcka zoner och få medelhavsväxter att trivas? Oavsett vilken zon man bor i.
Det är det som är intressant. Om vi bortser från de krukodlade, för de skulle ju in, va? Var vi än bor i Sverige. Men sen har vi de växterna som vi kallar för vedartade växter, träd och buskar. Och om man då ska plantera något som är i gränslandet för sin härlighet och du ska vara lite äventyrlig, så finns det en handfull, fem trick. Snoka rätt på bästa läget i trädgården, den bästa mikroklimatet, där zon 1, alltså upp mot den lägsta zonen, upp mot en husfasad nära huset som läcker värme. Se till att jorden är väldränerad, ledjord inte bra. Köp stort från början. Med ålder kommer det härdighet. Det säger sig självt att en liten planta är inte lika stark som en större. Köp rätt namnsort. Om du exempelvis ska plantera en persika, Så kan du, om du bor längre upp i landet, så kan du välja sorten Frost som är här i ända till zon 4, eller Riga. Och sen det sista, när du köper en växt på plantskolan så är krukan eller klumpen som den är odlad i för liten, alltså rotsystemet är för litet i förhållande till det som är ovanför. Så då behöver den ungefär 3 år på sig att akklimatisera sig innan den uppnår full härdighet. Och då kan du antingen täcka marken och kanske sepa någonting runt trädet eller busken de första åren tills den har uppnått den här härdigheten. Eller för all del odla den i kruka och byta till större kruka varje år tills du har fått ett rejält rotsystem. Och plantera alltid på våren.
Det var Peter Englander som fick besök av Anki Vänster i sin trädgård i Simrishamn på Österlen i Skåne. Jag är kvar utanför Östersund i Torvallaby hemma hos Ingela Jagne som pysslar med sina plommontomater i de svarta hinkarna. De små tomaterna är ofta godast. Är det sant eller är det en myt?
Det beror nog väldigt på vad man ska ha dem till. Att äta dem direkt som smågodis så är de ju oftast lite sötare. Men i matlagning och sådär så tycker jag de här kraftfulla stora tomaterna slår bättre. Så det är lite grann vad man ska ha dem till.
Hur länge kan man ha kvar en tomatplanta egentligen om man kan ta in den och den inte fryser?
Hur länge som helst skulle jag på att säga.
Är de fleråriga?
Ja, de kan växa länge. De avtar ju, men så länge de får näring och sådär, och man kan lägga ner dem kanske, för de växer ju toppen och de kan ju bli några 100 meter lång om man inte kapar dem.
Ja, men ta nya toppar.
Problemet är ju oftast ljuset. Det är det som stoppar dem hos oss.
Ta frön från tomater i affären. Hur bra är det om man vill odla sina egna tomater och hittar en god sort?
Ja, det där att ta frön är ju alltid lite överraskning det. För att man vet inte riktigt vad man får. För det beror på, nu som jag sa, tomater är oftast självpollinerade. Men det kan också korspollineras. Och då blir ju fröna lite mamma, lite pappa, lite mormor, lite morbror och sådär. Så att man vet aldrig vad, sorten kommer inte bli exakt som den man tog fröet ifrån. Så det kanske blir jättebra och det kanske blir jättedåligt. Men genom att tomater själv pollineras så är det ju stor chans att den blir lik den tomaten man har tagit fröna från. Så det är klart att det går.
Och hur gör man då?
Man pillar ur fröna på ett hushållspapper och låter dem torka. Sen finns det ju de som skär skivor av tomaten och lägger ner hela tomaten. En halv skiva tomat i jorden direkt och det gror. Och åker man på reningsverkens deponier så kan det vara en skog av tomater, för de klarar ju även att gå igenom vår mage, de där fröna, och gro. Så att det är inte svårt att få dem att gro. Det är det inte.
Ibland så blir det bara hur mycket som helst. Vad gör du då med dina?
Små tomater, jag bara delar dem. Ja, stora också. Delar dem i bitar och fryser dem som de är. Så kan man göra på det enkla sättet. Och då använder jag dem direkt i grytorna när de bara är halvtinade. Ner i såser och grytor och soppor och vad du vill. De går ju inte att använda så bra i sallad för de blir lite blaskiga när de tinar. Men i matlagning funkar det jättebra. Såser. Ratatouille tillsammans med all squash som också blir förbaskat mycket av några planter. Hacka ner med lök och låter det stå och goja ner sig i en gryta och så fryser det i förpackningar. Det är ju jättegott att ta fram. Blanda köttfärssåsen eller vad man nu vill. Så har jag gjort mest och så gör jag lite marmelad och ja, så.
Det har varit ett bra tomatår får man väl ändå säga, om man har kunnat vattna.
Absolut, jag har ju sett också då bilderna på Facebook där det bara fullständigt dignar av tomater. Mot för i fjol då de här i Jämtland inte ens blev röd eller bytte färg. Så, och att jag har mina ute i år är helt otroligt egentligen. För de vill ju inte just ha under 12 grader tomater på natten. Så, men nu har det ju varit varmt. Så att det är tomatår, absolut.
Säger Ingela Jagne. Sist i Odla med P1. Jag heter Ulla Dövergé och tekniker var Janne Jutila.